Hallå Oskar.
Åh, vad gott det är. Vi sitter här och surplar lite kaffe. Man surplar som en kaffekärring. Det är så jävla gött. Man liksom dricker. Sådär ska man dricka. Ja. Vi har ju, jag och Andreas har ju, ja, där har jag kaffekärring. Ja, men det är gott. Nej, men jag och Andreas, vi kör ju vidare i renlevnadens tecken.
Det gör vi verkligen.
Ja. Mm. Och det jag måste säga att jag har inga problem med detta. Jag kanske trodde att jag hade mer problem än vad jag har.
Nu börjar man ju känna, nu har ju vi varit vita i över 2 veckor.
Ja.
Då börjar man känna sig pigg helt plötsligt. Men... Så det, nu börjar man känna de positiva aspekterna av att faktiskt vara oerhört hälsosam, ja, eller vad man nu ska kalla det.
Jag märker att jag...
Du ser ju aspigg ut liksom, man ser...
Ja. Tack, tack. Ja. Till skillnad från i vanliga fall.
Ja, men faktiskt, det händer ju saker. Man ser piggare ut i, ja, ögonen.
Man får mindre påsar under,
ja,
ögonen.
Ja, precis.
Och sådär,
kanske
liksom
lite mer lyster, ja, hyn. Och
men så är det ju. Men alltså, misshandlar man sig själv så syns det.
Ja.
Det är, tror jag också, du vet att kroppen och ansiktet meddelar andra personer väldigt tydligt. Jag vet att det gjordes något experiment någon gång.
Mm.
Där jag tror det var speciellt kvinnors ansikten.
Mm.
De liksom signalerar jättetydligt till andra personer.
Hälsa.
Om de inte mår bra.
Aha.
Och även, ja, psykiskt då. Liksom. Ja. Så att det var ju en sån... då kan man ju tänka sig att funktionen kan vara liksom så här att... ja, men håll dig undan här.
Ja.
Den här personen mår inte riktigt bra.
Ja, precis. Här då närmar man sig inte den personen.
Nej, men precis. Och att det just var så tydligt i ansiktet, ja, tyder ju på,
ja,
att
det här var någon... psykologiskt. Man har verkligen undersökt det här. Eller?
Ja, precis. Ja. Ja. Folk får... nu minns jag inte exakt hur det gick till, men det är ju ett väldigt enkelt försök egentligen. Att man visar bilder på folk så får man bedöma attraktivitet eller något liknande, och sen så frågar man personen som man har tagit bild på när man tar bilden hur den personen mår på olika skalor. Mm. Det är ju inget, det är inte komplicerat.
Mm.
Ett enkelt försök som ger ett väldigt intressant resultat.
Mm.
Det är säkert något geni som kom på det där. Men i alla fall, tillbaka igen, jag märker att jag blir vassare. Mm. Jag tänker bättre,
skarpare i tanken,
mycket skarpare.
Mm.
Och det är en ganska stor skillnad.
Mm.
Men det är också skrämmande, för att då märker jag ju att det finns också anledningar till att jag ibland vill dricka.
Mm.
För att man vill inte alltid tänka igenom saker.
Nej.
Visst, såhär, jag vill inte gå runt och vara en existentialist. Det är ett helt värdelöst liv. Ja. Det är ju liksom, det är ju
tonårsangst. Liksom. Känner du att du kommer in i ältandet då, eller att du ältar saker?
Ja, men jag
eller?
Är nog en ältande person, men men det är mer att hjulen snurrar hela tiden väldigt mycket för mig.
Mm.
Det brusar i mitt huvud med olika saker.
Mm.
Och sen är det inte alltid kanske så självklart vad det är fyllt med.
Mm.
Jag har inga stora konflikter i mitt liv just nu.
Mm.
Jag har obefintlig ångest. Jag trivs på mitt arbete. Alltså jag har ingenting som är i det där maskineriet nu.
Mm.
Om du förstår min poäng. Men om det är någonting som dyker upp eller plågar mig, då hamnar ju det i samma maskineri som nu är fyllt med andra saker.
Mm.
Det är liksom, det är en maskin.
Mm.
Det är min syn på det.
Mm.
Så att om man då håller sig nykter och pigg och fräsch, då snurrar ju den maskinen mer.
Mm.
Oavsett om det är fyllt med något positivt eller negativt.
Mm. Ja, det är sant. Ja, maskinen fungerar på gott och ont, fungerar den drivs,
ja, men
på.
Ja, precis.
Har du tränat någonting?
Nej, ingenting. Men jag går mycket. Så
ja,
att, om vi kallar det för träning så...
Ja. Nej, jag har börjat lyfta tyngder och sådär. För ja, det är tydligen jävligt bra för testosteronnivån.
Ja, just det.
Så det känns ganska bra. Ja. När jag, och så också, du nämnde ju att du hade börjat ta hand om dig genom att äta frukost till exempel på morgonen.
Ja,
det har även jag börjat med.
Mm.
Till och med köpt första gången i mitt liv yoghurt och Start som jag äter, ja. Som är jävligt gott.
Det är helt sjukt. Start ska ju bara typ barn äta.
Ja, men, ja,
det är så jävla onyttigt.
Är det mycket socker i det?
Ja, det är typ bara socker.
Fan, det, är som det, är ju dricka, det är ju havre.
Men det är som att havre koka cola i en tallrik och ha
vad
flingor.
Vad fan ska man äta då? Det finns väl inga hälsosamma flingor då?
Nej, det gör det inte. Ja. Nej, men å andra sidan, du är väldigt smal så att jag menar, tryck i dig en massa start. Det är
ja,
väl bra.
Jag äter ju inte så mycket start här. Nej. Sådär.
Men du kanske blir den första så här smala personen som får en riktigt svår diabetes.
Ja, men det är väl sånt är väl gener också. Men ja. Jag äter faktiskt yoghurt. Och idag köpte jag, bara för att experimentera lite, jag köpte mjölk och yoghurt utan, vad fan heter det? Inte utan gluten, men det är utan så här mjölksocker.
Ja, just det.
Och jag vet inte, det fanns ingen annan yoghurt utan med laktos. Eller det kanske fanns, men jag hittade ingen. Så jag tänkte, ja men det kanske är bra. Liksom. Se.
Jag har ingen aning. Nej, men det är ju en sån modern grej att alla går runt och tror sig vara glutenintoleranta och laktosintoleranta.
Ja, ja precis.
Det är en, så du är väldigt, det är väldigt fashion.
Ja, visst. Jag känner mig lite modern.
Ja, jag är en glutman.
Men
jag tål inte det.
Apropå att ge en positiv vibe. Mm. Så gick jag, var jag idag på biblioteket och skulle gå hem. Och så var det någon som, kanske en kille i min egen ålder på något sätt, som kom ut ur en port och så bara, såg han att det var jag ungefär. Hej, du är André Stopenahl, så där. Dunning Kruger-effekten, fan det roligaste jag har läst. Liksom.
Nej.
Ja, roligaste jag har läst på år och dag, kanske hela livet. Liksom. Jag ville bara säga det. Och okay. Så gick han vidare så där. Så då blir man jävligt glad.
Då ska du be om en swish. Nej, jag skojar bara.
Nej, men så jag blev...
Var det en swish?
Ja, men det var väldigt positivt.
Det var roligt.
Ja. Så jag kände mig bra.
Vi måste komma ihåg det här, för att om ditt kändisskap någon gång kommer till den nivån att det plågar dig, då kan vi gå tillbaks och lyssna på det här du precis sa. Hur fint det också.
Ja, men det var ju, visst, det var en väldigt positiv sida av någon slags.
Det är inte som när Michael Jackson inte längre kan gå till ICA.
Nej, precis.
Det är inte riktigt där. Det är liksom, ja, men roligt, det var roligt för dig.
Ja, det var ju kul. Så då började jag spekulera då. Fan, jag kanske kan få Augustpriset.
Tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att Nina Wolf kommer få Augustpriset.
Men låt oss börja. Varför får du inte Augustpriset?
För att jag tror att de tycker att min bok kan vara för konstig möjligtvis.
Så har de pratat om din bok på Sveriges Radio?
Ja, flera gånger.
Vad är det de säger då?
Positiva saker.
Okej, där också. Ja. Ja. Men om man pratar om den på Sveriges Radio, då tror jag ändå det kan vara... Då är det ändå kosher, svensk kosher.
Jo, men det tror jag. Jo, men jag kanske själv har liksom en konstig bild av boken. Så den kanske är jävligt mainstream och den ses som rolig. Det var någon som sa till mig, de fattar inte att du inte är ironisk. Att jag menar allvar då med vissa saker, men jag är ju ironisk naturligtvis, det är ju en genomironisk.
Men jag tror inte du ska uttala dig för mycket om det, för jag tror att den boken vinner väldigt mycket på när den befinner sig i gränslandet för hur du ska tolka saker.
Ja.
Jag vet att jag...
Men det är så den är skriven egentligen.
Jo,
den
är ambivalent.
Ja, så jag ska inte förklara. Som, liksom...
Men jag tror till och med så här, och nu för jag känner ju dig väldigt bra, men jag tror också att det är både medveten ambivalens och att du skriver ambivalent.
Mm.
Alltså det liksom kommer ur ambivalent text ur dig.
Ja, det är ju inte, allt är ju inte by design. Att
nej, precis.
Saker är ju, man går in i liksom nu slumpen, nu blir det slump här. Jag tycker ju själv boken är rolig. Nu ska jag inte smeka mig själv för mycket. Men liksom,
det är för sent. Ja, okay. Efter du berättade om honom. Träffade dig på gatan.
Ah, okay.
Du liksom, tåget har gått.
Okay. Ja, men ibland får man vara lite megaloman. men jag kan kanske bli nominerad i alla fall till Augustpriset. Det känns inte helt omöjligt i alla fall.
Jag tror att Augustpriset i regel brukar gå till mer jag ska inte använda fel ord nu, men liksom jag tänkte på, som jag gillar ju den väldigt mycket, nu är den gammal, med Maja Hagermans I spåren av kungens män.
Mm.
Det är liksom en ganska, det är så här, vad heter det, kultur- och naturförlaget och ganska sådär natur- och kultur och tråkigt. Jag bara säger att det är svårt, när du gör en rolig bok så är det svårt att samtidigt bli tagen på det allvaret.
Ja,
det är det jag tror. Och det är för att det är för att det är fördomar i det där. Liksom.
Ja,
man kan inte både skoja och vara seriös.
Nej,
samtidigt.
Precis. Det var någon som intervjuade mig som ungefär sa det mellan raderna. Så där, nej, men det är en väldigt rolig bok. Så där, eller humoristisk bok. Så, hon menar väl i princip att det är mindre status, mindre finkulturellt med saker som är humoristiska.
Ja. Och det tror jag stämmer, ja, men jag tror samtidigt att det är orättvist och felaktigt. För att det är inte alltid lätt att skoja till det.
Nej.
Det är ju lite av en konst också.
Ja, visst.
Till exempel min hjälte, Franske Bengtsson, han har hela tiden genomgående i sina böcker massvis med skämt och humor. Men han har ju alla glömt av nu, och man läser inte honom längre i skolan. Så han är ju memory-holad liksom. Men för dem...
En cancelled.
Nej, det vet jag inte. Men för dem av oss som vet vem Franske Bengtsson är, så är det ju mycket humor.
Mm.
Och han hade ju ändå den statusen.
Ja, visst.
En gång i tiden.
Han hade väl hög status.
Han hade ju så hög status som man kan ha som en författare i Sverige. Så att...
Han satt inte i akademin i alla fall.
Det tror jag inte. Jag kan inte så mycket om hans historia. En grov skåning som skrev jävligt bra. Liksom. Ja. Okej, okay. Men var var vi någonstans?
Ja, Sober October, var vi klara med det?
Ja, men jag vill också säga, jag vill säga en sak till om Sober October. Och det är att när vi pratar om Sober October så är det liksom, det låter ju lätt som att så här... Någon som har tagit sig ur ett svårt missbruk. Ja. För att så här, ja, nu äter jag frukost hemma. Så sitter någon och bara, jaha, vadå? Han har inte ens ätit frukost hemma innan. Men,
ja,
och det ligger ju någonting i det. Men om man inte har egna barn och inte har ett fast förhållande så måste man ju också förstå det, att för mig spelar det ingen roll hur jag gör. Jag undviker väldigt gärna att springa runt i en mataffär varje vecka. Jag kanske är en mataffär en gång i månaden och så äter jag mycket ute. Och det är ju slösaktigt. Så det är ju mer, för mig är det ju mer att jag sköter min ekonomi bättre än att det handlar om liksom någon slags hälsomässig ordning. För jag är inte så säker på att den frukosten som jag äter ute egentligen är sämre. Idag så åt jag till exempel en väldigt fint tillagad, lite bacon, lite scrambled eggs, några stekta tomater till. Och du vet, då hade de lagt lite sånt där grönt någonting på
ja, du åt ute menar du?
Ja, precis.
Ah, okay.
Då hade de på Bar Stisel, som är mitt och kanske Andreas favoritställe. Men i alla fall, och då hade de lagt lite grönt på det här scramblade äggen, äggröra, eller vad säger man. Och där har du en sån grej, att när man steker upp och gör lite ägg hemma, då går man ju inte och piffar upp det med några små gröna kvistar. Och man steker inte ett par sådana små tomater till det. Alltså, eller hur? Så det finns,
det vore
liksom...
ju väldigt homosexuellt på sätt och vis.
Ja, det vore nästan autoerotisk frukost på många sätt.
Jag kommer tänka på Robert Gustafsson, han dukar fint för sig själv i den där torsk på Tallinn.
Det är weird.
Ja, det blir liksom. Weird.
Det är sådär, nu har jag gjort en fin måltid till mig själv och så tar jag en Instagram-bild på det. Och så liksom...
Smaklig måltid.
smaklig måltid och sådär. Ja. Nej, det är, nej, det är väldigt, eller hur? Ja. Men så det finns någonting där när man äter ute att det blir lite najsare. Jag gör det inte så nice för mig själv. Och jag kommer inte göra det även fast jag för närvarande är en nykterist. Liksom.
Nej.
Alltså det,
nej, men jag piffar
så
ju
det
inte.
Finns en, ja.
Men hur som helst, lite mer rutin blir det kanske. Ja. Rolig. Jag snackar med en gemensam kompis till oss som Sober October. Och han frågade, är du fortfarande, ja, du har fortfarande Sober October? Ja, för fan. Jag skulle nog må lite dåligt om jag inte fixade och var nykter en månad. Nej, när jag precis. Väl har bestämt mig för det. Mm. Ja, men så sa han så här. Ja, nej, men när jag hade Sober October så mikrodoserade jag svamp.
Ja, men vad fan.
Ja, men då har du ju missförstått lite vad sober betyder, om man ska vara helt ärlig. Man kan ju inte hålla på med en massa... Man kan ju inte hålla på med schack och grejer. Man måste ju vara sober. Man måste ju vara sober på riktigt, liksom.
Alltså, i missbrukshierarkin så ska vi alla vara överens att alkohol, det är the boss. Alltså alkohol är det mest normala missbruket.
Ja,
sen kommer alla annan bullshit. Mm. Och jag vill inte höra att någon börjar. Hash kan vara lagligt för det är ofarligt och hash är bättre än öl. Jag vill inte höra. Jag vill inte höra skiten.
Mm.
Det är fortfarande så att alkohol är normen i våran kultur. Eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Men det är normen.
Därför så kan man inte bara... Det finns en hierarkisk ordning när man är sober i oktober.
Mm.
Du, precis som du säger, kan man inte hålla på med någon konstig svamp.
Nej, verkligen inte.
Mikrodosera också. Det, åh.
Då var det tydligen att mikrodosera svamp. Då var tydligen...
Jag tror bara du ljuger att jag känner den här personen.
Det var tydligen som att ta... Jag kommenterar inte. Det var tydligen som att ta 3 glas vin.
Och mikrodosera svamp.
Ja, precis.
Jaha.
Då kan man ju lika gärna ta 3 glas vin.
Ja. Då är man ju bara en hysterisk liksom person. Kan ju inte. Nej, men jag har slutat. Jag har sober oktober. Vad gör du istället då? Jag liksom så här, jag har börjat skära mig själv eller någonting. Men nej, det är inte det det handlar om.
Nej,
ska inte hålla på med någon shit liksom.
Nej, precis. Nej. Det får vara på riktigt.
Ja. Men renlevnaden är jävligt bra alltså.
Mm.
Jag får lite sug i kroppen av att börja träna lite också.
Mm, men jag tror det skulle vara bra för dig. Och, jag känner att det är bra.
Det är bra för alla.
Ja, det är bra för alla. Liksom bara lyfta lite. Ja.
Men om du ska få bättre testohalter, då ska du göra tunga marklyft och stora kroppsövningar. Kan inte ha någon hantel hemma, det är duget det. Jag vill inte
sätta... Menar du att jag måste gå på gym eller köpa någon jävla...
Ja, du ska göra stora marklyft och stora knäböj. Du ska göra stora kroppsrörelser. Så du kan inte hålla på med någon liten hantel liksom.
Nej, men jag får väl köpa en sån skivstång då kanske.
Ja, precis. För det är ju, du ska ju liksom lassa på 200 kilo
ja,
då.
Ja, men det går ju inte. Det har ju inte en chans att lyfta.
Nej, ja, men säg inte det. Om du har rätt teknik med hela kroppen, det är inte, ja, kanske inte 200 kilo. Men det är, man tar mer än vad man tror om man gör rätt.
Mm. Kanske 20 kilo. 40.
Ja, men du ska ta i så mycket så att du tror...
Nästan bajsa på mig.
Ja, nej, du ska ta i så mycket så att du tror att blodkärl går sönder inne i huvudet av det.
Mm.
Alltså liksom så att hela kroppen tror att den ska dö. Liksom. Mm. Det är då du frigör
mycket. Ja, då får man ju ångest också.
Ja, men det kan man få. Mm. Men det kanske...
En sån kettlebell funderar jag också på. Om man kanske ska skaffa sig en kettlebell.
Okej. Okay. Ja, jag vet. Jag kan inte någonting. Jag ska inte sitta och prata om det. Ja, nej, men och någonting som... Var du klar med?
Ja, jag är klar med mina tankar.
Någonting som jag har börjat med nu, det är att jag tränar på att skriva.
Mm.
Och jag tränar intensivt på detta.
Mm.
För jag vill inte lägga... Min bakgrund är att jag har skrivit ganska mycket, men när det kommer till det akademiska så har jag skrivit på engelska.
Mm.
Och när det kommer till, jag har skrivit lite små dikter och allt på små pillar och sådär. Men jag har känt att mitt svenska skrivspråk haltar liksom. Det är det jag har upplevt. Så nu passar jag på och skriver så in i helvete för att få en väldigt brant inlärningskurva. Så jag vill bli liksom bra på att skriva på svenska på ett år. Mm. Jag vill inte bli bra på att skriva på svenska på 10 år. För det har jag inte tid med. Mm. Så det är det jag, det håller jag på med nu.
Ja, du går in som fan i det helt enkelt. Och du skriver artiklar, essäer nästan.
Kanske. Ja, precis. Så essäer. Förhoppningsvis lyckas jag publicera någonting så småningom. Mm. Det är det som är min målsättning. Om jag inte lyckas med det så lovar jag våra lyssnare att då lägger jag upp en sån där substack. Och så kan jag länka från podden. Så kan man gå in och läsa den här grejen.
Ja, precis. Så kan du ha ett antal texter där.
Ja, precis. För jag skriver, jag är en ganska konstig person. Jag skriver rätt märkliga grejer, tror jag. Så att, det är inte säkert att det faller personer i smaken som är sugna på att trycka det. Liksom. Mm. Så det lovar jag garanterat att... om det inte kommer finnas att läsa i en tidskrift så kommer jag lägga ut det så att det blir någonting riktigt av det. Mm. Men där har jag ju många frågor. Jag har fått hjälp av Andreas också. Där har jag ju många frågor och mycket hjälp. Jag har ett flertal vänner som är författare eller skribenter eller har jobbat som journalister. Och jag har ju i min omgivning liksom professionella...
Du har ett nätverk.
Skriftemän.
Ja, ett nätverk av
och
kontakter.
Av de här personerna så får jag hjälp. Jag får ju liksom anabola steroider av min omgivning. Jag är väldigt tacksam för det. Mm. Och det är ju inte alla som har det. Mm. Och då, det är därför jag vill prata om, det med också dig egenskap av författare. Mm. Men det är ju så här... frågan är hur fan man skriver, det är frågan. Mm. Men det är många frågor i den frågan. Mm. Och men jag vill bara gå igenom lite saker. Mm. Varför till exempel är säg någon som du tycker skriver bäst, helst på svenska, men det spelar ingen roll.
Skriver bäst på svenska. Ja. Lars Gustafsson poppar upp i mitt huvud.
Ja, vem är det?
Det är en författare som bodde i Texas och så skrev han skrev lite science fiction betonade grejer ibland men ofta skrev han väl om sin samtid. Jag tror han har skrivit Tennisspelaren och var väldigt produktiv.
Men här, och då kommer följdfrågan. Skriver den här personen bäst för att han har bäst idéer eller skriver han bäst för att det är de bästa meningarna och ordvalen?
Det är nog så här jävligt bra språk.
Jävligt bra språk. Så nu är vi inne på det tekniska språket.
Alltså det är liksom inget... Det går aldrig att störa sig på hur han skriver.
Nej.
För det är liksom... Det är så... Han har ett självklar begåvning för det han håller på med. Jävligt bildad. Sedan kanske inte jag tycker att han då är så jävla spännande alltid, men det är alltid bra. Sedan så tycker jag om Jan Myrdal.
Ja.
Som jag också tycker har, han har lite en strind, han är så på, han är så influerad av Strindberg, så han har lite så här tokig stil ibland och ibland går han in i liksom, det är som man ser honom framför sig när man läser, för då ser man att han går in i någon slags aggression och sådana grejer, och så ser man det på stilen liksom, och så han är ju tetig, hans föräldrar var ju helt knäppa.
Det är ju de Alva
Jan Myrdal.
Alva Myrdal.
Ja, precis. Ja, de... Eller vad nu han är. Han kanske inte heter Jan Myrdal.
Nej, men...
det Myrdal, var... Myrdal.
Och det var de som gick runt i modeller av lägenheter och skulle beskriva för svenska folket precis hur man ska bete sig.
Ja, precis. Och de är...
Husmor promenerar 17 meter i ett dåligt kök och bara 5 meter i ett bra kök. Så därför ska spisen vara placerad bredvid diskbänken och diskbänken ska vara 1,10 hög och bara, det var sån jävla nazikontroll.
Ja, väldigt liksom. Cerebrala, social ingenjörskonst och det kanske till och med
Corbusier människor liksom.
Jag ska inte förtala dem, men jag kan tänka mig att det var lite så här liksom folkhälsa och ska man sterilisera folk, jag vet inte om de ville det, men det är liksom lite otäcka aspekter av det, just det där jag samhället. Men som sagt, Jan Myhlad tycker jag är spännande, Stig Larsson tycker jag har skrivit fantastiska böcker. Det finns jättemånga. Okay, Sven Delblanc.
Men det som är intressant här är ju om du kan vara mer, ännu mer specifik. Liksom. Alltså, för det du beskriver nu, det är att till exempel i den här, när jag läser den här texten så är det ingen friktion, det är inget som får mig att stanna till. Mm. Det är en grej som du säger. Och en annan sak som du säger är att den här texten i Myrdals fall, den är transparent till Myrdals känsloläge. Man uppfattar genom texten var han befinner sig.
Hans nära. Hans temperament. Ja. Så då är det, Strindberg.
Ja. Så då har vi två olika saker här. Mm. Två specifika saker. Jag vill lägga till en.
Klar stil.
Skapa bilder vill jag lägga
bilder. Till. Klar stil, temperament. Man ser personligheten. Mm. Just det, man kan säga att man kan tala om en röst. Ja. Det här, när jag läser Jan Myrdal så hör jag hans röst.
Just det.
När jag läser Lars Gustafsson så hör jag hans knarriga röst. Liksom. Ja. Och det är en speciell intonation. Ja. Och så när man har lyssnat på honom på radio och sådär, så hör man också den. Hans röst. Samma lite med Stig Larsson som har ett specifikt sätt att läsa upp sina dikter på till exempel. Då när jag läser hans dikter och jag kommer ihåg hur Stig Larsson talar, så hör jag det när jag läser, och så blir det så, då är han med mig i rummet på något sätt. Då går jag in i Stig Larsson.
Men då har vi också, då har vi ju en till sak här. Jag försöker göra det mer specifikt så att det här är pedagogiskt även för mig själv. För då har vi en till sak här, och det är ju att den här rösten, Myrdals röst är konsekvent över texten, att det är Myrdal som skriver.
Mm.
Även fast det är olika Myrdal med olika temperament, så finns det en konsekvens genom texten.
Mm.
För det är en egen röst i den egna texten.
Mm.
Eller hur? Mm. Så måste det ju vara.
Absolut.
Då. Ja. För att om Myrdal bara, om man har en sämre författare, när den personen har ett annat temperament som texten presenterar, då är det ju som att någon annan har skrivit det.
Mm.
Det måste ju vara motsatsen. När är någon dålig? Jag frågar dig när någon är dålig.
När är någon dålig? Jo, det är när man börjar, det är svårt att sätta fingret på, men man kan ju ibland känna att något är fel och att författaren inte är närvarande. Författaren liksom slirar ut i någonting och kanske inte vet vad han håller på med riktigt.
Ja, men det är också jävligt ospecifikt. Förlåt att jag är så plågsam nu, men det är också väldigt ospecifikt. Vad är det för någonting? Då är det...
Ja, men det är dåligt språk.
Ja, men...
frågar du, vad är dåligt språk?
Ja, precis.
Det är ospecifikt.
Ja, men så ospecifikt tror jag inte det är. Det måste finnas någon... Det måste vara konkretare. Då måste det vara att texten inte kommunicerar de mellan raden grejerna till dig.
Mm.
Alltså att det är ett kommunikationsproblem.
Ja,
att här överför han inte sin känsla, här överför han inte sin röst.
Ja, det finns ingen röst och det finns ingen känsla.
Nej.
Det är automatiskt skrivande.
Ja.
Journalistik, jag vill inte pissa på journalistik, men det är väldigt enkel. Ja. Ibland avundas jag journalister för att de skriver så enkelt och klart. Men jag som kommer från konsthållet, eller med konstnärliga ambitioner.
Uh-huh.
Jag upplever ju att jag skriver excentriskt i jämförelse med en vanlig journalist.
Uh-huh.
Så för mig är det svårt att vara så klar och tydlig och klar i språket på det sättet.
Uh-huh.
Att man liksom, nu ska jag skriva om en pizzeria och beskriva den och som liksom på ett journalistiskt klart blankt sätt. Det är svårt. Det är svårt om man kommer från poesihållet då, för då är man mer excentrisk, man skriver konstigare och man vet att just det, mitt temperament, mina egenheter är viktigare för en konstnärlig text. Alltså så kan det bli en excentrisk text, och det passar inte alltid i en
dagstidning. Det kan ju komma i vägen om det är en teknisk analys. Eller liksom det, då kan ju det komma i vägen. Nu har ju du läst när jag håller på att jobba med det här. Jag är ju nybörjare. Jag kommer ju från nästan noll Förutom att jag har läst mycket och tänker mycket på språk och så vidare, så jag kommer inte från noll, men jag, sådär. Vad är det liksom, jag håller ju på att jobba med att få det bättre. Vad är det jag är nog mer att jag blir som det du tycker är tråkigt, eller? Antar jag.
Vad, att du blir lite, att det blir för statiskt?
Ja, eller, precis. Eller var är jag någonstans? Du kan vara hård mot mig, jag är inte rätt.
Ja, men du skriver ju ändå med, du har ju också svårt att dölja ditt temperament och dina excentriska drag, din personlighet.
Ja. Det är ju bra då.
Ja, det är bra.
Ja. Så det är ju där, positivt.
Det är ju
liksom.
Positivt.
Ja, det tar jag.
Och sedan är det ju inte alltid att språket flyter på det sättet att det är helt tajta meningar.
Nej,
och sådär.
Precis. Men det har jag ju rättat till med det rättar jag till i redigeringen just nu.
Ja.
Men det kommer inte för mig naturligt. Det tror jag är träning.
Liksom. Det är träning.
Jag tänkte läsa upp, för jag håller på att läsa Franske Bengtsson. Svenska Dagbladet har varit så jävla bra att de har lagt ut när Franske Bengtsson har skrivit till Svenska Dagbladet på typ 30-talet så har de lagt ut hans så kallade understräckare, en handfull av dem på sin webbplats. Så det här är ju nu 30, det är 90 år sedan snart, vet du. Det är 85 år sedan han skrev den här. Jag tror den är skriven 37 eller någonting. Nej, denna understräckare publicerades ursprungligen den 24 januari 1930. Så det är 92 år sedan är detta. Det börjar fan bli länge sedan. Men jag ska läsa lite, för jag tycker att han skriver väldigt fint. Män är då säkerligen i genomsnitt mindre livaktiga än kvinnor i fråga om kärleksbrev. Tröga och jämförelsevis lakoniska. Även när det är då som mest upptända. Likväl åstadkommer det inte så litet. Även i vår föga beskrivande tid. Säkert har många betraktare som någon gång tillåtits att kasta en blick i ett själsligt och kroppsligt normalt utrustad kvinnas skrivbordslådor känt sig gripen av en viss primitiv häpnad inför de därstädes hopande brevluntorna och så vidare. Han skriver om hur man skriver kärleksbrev till varandra genom tiderna. Det är så jävla härligt att läsa. Det blir ju väldigt så här knorrigt nu, för vi använder ju...
Det var ju sånt här
i vår föga brevskrivandet. Men det här är så jävla bra.
Men det var ju sånt här som Hasse och Tage parodierade.
Ja.
Liksom den gamla stilen som de antagligen växte upp med på sätt och vis.
Men det här tror jag kan komma tillbaks. Alltså, för att det är så jävla sexigt att läsa sånt här svensk språk. Med Guds hjälp skola det under ännu ett par decennier fortsätta att se växa alltjämt nya sådär liksom. Det är härlig läsning. Jag gillar detta.
Ja, det
är ur tiden, fattar jag också. Men det här är ju svinbra liksom.
Ja, visst.
Sen kommer jag inte in på det nu, men han gör ju grymma analyser också. Liksom.
Smart
och finurlig gentleman var Franske Bengtsson. Det märker man också. Både i Karl den XII:s levande och speciellt i Röd Orm så är det mycket finurligheter. Och det tror jag också är en sån sak som kanske har försvunnit lite, men som egentligen är tidlös. Man gillar finurligheter. Eller?
Ja, finurlighet är nog tidlöst, ja.
Ja.
Det är det nog.
Ja, skitsamma. Jag tycker bara det är så bra. Liksom.
Men vill man som du, har man en som du ett projekt att skriva mer och vill skriva bra, lära sig skriva bra, då är ju läsandet A och O och skrivandet A och O. Då måste man liksom...
Men jag tror att man ska lägga till där också att man måste ha någon typ av reflektion. Alltså, det är jävligt viktigt med feedback så man vet vad det är man måste liksom etablera, vad är det som inte fungerar, i lärandeprocessen så är det jävligt viktigt och liksom så här, ja men det här är inte bra och det här är bra. Och då måste man kunna förstå varför blev det här bra och varför är det här inte dåligt. För att om du inte har de sakerna då är man ju handlar det ju bara om dels vilken smak man har, huruvida den är god och hur man kan om möjligt applicera den smaken på det man gör själv.
Mm.
För det är jävligt svårt att bedöma saker som man gör själv.
Mm.
Man har ingen distans till det liksom.
Nej, men det är ju det man måste, det är ju det man måste jobba med. För man måste ju kunna se, analysera texter så, men det här är bra. Varför är det här bra? Analysera andras texter då.
Ja.
Varför är den här artikeln i Aftonbladet, eller varför är den här understräckaren bra? Så får man analysera, varför är den bra? Jo, han håller inte på med det. Vad gör jag? Hur skriver jag? Så man måste ju jämföra sig. Man måste ha en modell, ett paradigm som man jämför sitt eget skrivande med. Jag vet att Frans G. Bengtsson är väl kanske bra på det sättet, men han skriver ju också på ett ålderdomligt och konstigt sätt.
Ja, man kan ju inte,
man kan inte ha honom som paradigm.
Man kan inte kopiera Frans G. Bengtsson.
Nej, det går inte.
Då är det knäppt.
Ja, liksom. Då blir det ju parodi. Ja. Pastisch, då blir det ju nästan pastisch.
Precis,
överallt.
Men det man kan göra är ju att man kan, när man läser det så kan man förstå flödet och man kan... liksom,
ja, men man kan försöka, kanske, finns det en musikalitet där? Det finns en esprit nästan, en känsla liksom. Mm. han har väl också en elegant känsla liksom, ja. En viss, och kanske till och med en snobbism ibland, som han undergräver då med något roligt och något. Jag läste på honom, han var ju, jobbade ju faktiskt på som barn och ung. Eller han höll ju på mycket med djur, var väldigt nära djuren, så han flöste ju liksom en ko eller du vet, en kalv. Han var där och han har beskrivit det jävligt mycket, liksom hur de ångar och liksom, det var, han var ju ingen jävla snobb på det sättet. Nej. Utan han hade liksom stått där i dyngan, så att säga.
Men det är ju också viktigt, det är ju den andra delen av skrivandet för mig då, att mina idéer och vad jag vill ha sagt och mina upplevelser och saker som jag har sett och saker som jag har känt, den delen är ju viktig. Den är till och med ännu mer viktig på många sätt.
Mm.
För att det är ju det man skriver av. Mm. Det är ju liksom, det är ju råmaterialet.
Mm.
Alltså en tråkig person som har levt ett tråkigt liv ska ju inte skriva om, så jag läser ju Cormac McCarthys bok Blodets meridian nu.
Mm.
Om man inte har varit med om någonting, om man inte har sett en död kropp, om man inte har varit ett slagsmål. Mm. Alltså du kan inte beskriva det bra, tror jag.
Men han kan göra det.
Han kan göra det, men det faller ibland. Mm. Man märker att han roleplayar liksom.
Mm.
Jag tänkte på någonting.
Han går in i sina maner då när han kanske brister då i den kunnandet. Eller?
Nej, men jag tänkte, det var någon ställe i boken när de kommer till Mexiko, så har någon liksom byggt någon staketbit av typ gamla djurben eller någonting sånt.
Mm.
Och då sitter jag där och tänker bara, har någon någonsin gjort det? Jag fattar att det blir bra bilder nu liksom.
Mm. Mm.
Men är det en rimlig sak? Eller liksom, för att om man bara rollspelar så kan det ge en bild liksom, att det sticker upp massa ben med, liksom att man har tagit, att man har varit tvungen att ta det man har och att man sparar alla material och man får bilder och grejer.
Mm.
Men sen så är den här rimligheten också som liksom, om Cormac McCarthy har varit mycket på landsbygden och sett att man faktiskt gör så här, om man har delar kvar från slakten eller någonting.
Mm. Mm.
Eller är det så? Eller har han bara roleplayat och fått bilder som han skriver ner?
Mm.
För att det jag tror är det senare då, att det blir för artificiellt där liksom.
Aha.
Jag reagerade på det.
Aha.
Det är en orättvis kritik kanske, men liksom, jag tyckte inte det funkade sådär liksom.
Det finns ju en viss i just den romanen, den är ju väldigt bombastisk på något sätt. Den kanske närmar sig lite magisk realism ibland. Ja. Så det, kan finnas, det kanske är en sån aspekt i den.
Det så, liksom, så kan det vara också, absolut.
Men den är inte fullt realistisk.
Nej, men jag tänkte bara, för jag spann vidare på det du sa om Franske Bengtsson, att om man har varit med och förlöst en kalv, så liksom då... Då blir hans gårdsbeskrivningar i Röde Orm. Liksom. Mm. Man litar ju på dem. Liksom. Ja, han vet ju vad det är. Liksom. Ja. Vad händer om du står och slår gräs eller något och lien är för dålig? Ja. Du vet, han vet vad det är.
Ja. Och så får han de detaljerna som behövs som skapar då, realism eller trovärdighet.
Men där är ju läxan då, om vi ska prata pedagogiskt om att skriva själv, så blir ju läxan liksom att då ska man ju försöka... på det sättet vara väldigt ärlig, tror jag, i sitt skrivande. Att man ska skriva där man hör hemma i tanken.
Ja, gräv där du står.
Ja,
som man säger.
Jag tror jävligt många som skriver saker som inte är så bra, de är någonstans där de inte vet någonting. Liksom. Mm. Alltså, det är en typ av inkompetens egentligen. Mm. Ja. Det kanske är det som är en av de sakerna som gör det dåligt.
Liksom. Jag tror man kan fälla krokben också för sig själv som författare när man kanske får jävligt bra idéer eller idéer som man tycker är spännande. Jag hade ju en idé om att skriva om pengar och hur det är att vara rik, och så kom jag på att men jag har ju ingen aning om hur det är att vara rik. Nej. Alltså annat än liksom inte fatta. Liksom. Då får jag lämna det, för då har jag ingen koll på det.
Det du skulle kunna skriva om jättebra, det är ju uppenbarligen fantasier om att vara väldigt rik.
Ja, precis. Men då måste jag vara helt ärlig med att liksom, eller så får det framgå återigen mellan raderna. Liksom. Ja, precis. Det kan jag beskriva. Ja.
Och det är ju där man måste vara nära, på det sättet, transparent gentemot sig själv.
Ja, liksom. Precis.
Det är återigen så är det Carl Rogers idé om att man
är kongruent.
Att man är kongruent, och med det som menar, nu upprepar jag, men vi har många nya lyssnare också. Man är kongruent på det sättet att man är en hel person som inte håller på och ljuger och rollspelar och har massa masker och massa shit. Mm. Utan när man uppnår en helhet liksom, i både sig själv och sina uttryck, så blir det real. Liksom. Mm. Mm. Alltså, på det sättet är det ju ett argument emot det här att konstnären alltid måste må dåligt. Det kan vara precis tvärtom, att konstnären kanske måste må jävligt bra på det sättet. Liksom. Mm. Kan inte bluffa konst liksom.
Nej.
Det blir shit av det. Eller?
Ja, nej, men jag håller med dig.
Ja, han är viktig där, Carl Rogers.
Ja, han är jävligt viktig.
Ja, precis. Det var han som uppfann Sober October. Nej, nu ljuger jag bara, det var det inte.
Men han kanske hade kunnat göra det.
Det är roligt det, att Carl Rogers uppfann Sober October.
Och det är som varje oktober, det är så firande av hans minne. Då,
ja, precis. Hans minne och att det rimmar. Liksom. Ja, nej, men... Jag kan tillägga att nu i morse så... gick jag upp tidigt i ottan och så satte jag mig och beställde en frukost på lokal. De öppnar klockan 7 på morgonen på vardagen. Och så satt jag och smaskade i mig min frukost och skrev typ 3 A4 liksom, om lite grejer som jag tänkte på.
Skriver du då för hand eller på en iPad?
Nej, just nu har jag en iPad med Word på och ett trådlöst tangentbord till det.
Som du bara tar med dig ut.
Ja, precis. För att det blir väldigt kompakt jämfört med en laptop. Mm. Jag är nämligen allergisk mot... jag vill bara ha laptops som är jävligt bra. Mm. Jag fixar inte dåliga laptops. Mm. Så det här är ett mycket mer kompakt skrivkit som jag kan ha med mig. Och då har jag ett sånt Apple Magic Keyboard och en iPad. Och det är sjukt bra.
Och så har du ett ställ då till iPaden. Mm. Det är perfekt.
Så det funkar ju jävligt bra. Liksom. Ja. Jag är nöjd med den setupen så att säga.
Ja, jag funderar på om jag ska ha något liknande faktiskt. Ja.
Jag skrev om ganska patetisk text egentligen. Men jag skrev om att du vet, när vi växte upp så var det lite snålare tider.
Mm.
Så jag försökte skriva om sådana grejer. Liksom. Att man hade ingen videobandspelare, man hyrde en. Och man delade på drickor och fick inte duscha för länge för då blir det kallt för någon sen.
Aj.
Alltså massa sådana här saker som liksom... Så tänkte jag på det att vi kanske är på väg tillbaks dit nu och det kanske är bra för oss.
Det är inte helt illa. Jag,
det är en grej som jag
fick ju sådana tankegångar under pandemin. Jag sa till min syster sådär, men du vet, nu kanske vi går in i en jävligt tuff tid och det, man kanske inte kan åka till Alperna varje år liksom.
Nej, precis. Och det är bra, det jag tror att det kan vara.
Ja, det finns ju något positivt med det. Liksom, vad fan, man får ta hand om grejer. Liksom. Snåla, eller liksom uppskatta också saker. Ja. Uppskatta det lilla, liksom.
Precis. Och det var, jag ska bara se om jag kan, det här är ju verkligen inte färdigt, men jag kan se om jag kan läsa för dig hur jag började. Då skrev jag så här. Det här är ju lite kass, men det är skitsamma. Jag är ju ärlig. Under högtidlig andakt fick jag och mina syskon ibland dela på en flaska pommack. Det fanns tydliga regler för hur uppdelningen skulle gå till på ett rättssäkert vis. En av barnen utmäter och fördelar mängden av läskedryck. De andra barnen väljer vilket av glasen de vill ha. Och så vidare. Alltså det här med liksom, alla får inte varsin. Då tar du bort den jävla övningen för ungarna liksom. Mm. Utan man får pilla och mäta och det ska vara rättvist och liksom det är många goda
bekanta.
Men det är mycket såna där grejer.
Men idag så får alla varsin pommack och en iPhone.
Ja, precis. Så här är en pommack och en iPhone. Men man blir väldigt nostalgisk och nostalgi är jävligt tråkigt. Så jag kanske inte kommer göra någonting av det här ändå. Men det var åtminstone en övning. Jag skrev också att det var roligt med smällare och knivar. Och det var värt att någon kille i parallellklassen saknade ett finger.
Mm.
Det var värt det. Mm. Och det är också en sån där grej som man kanske glömmer av. Liksom, att det alltid var någon som saknade ett finger. Det är ju mäktigt liksom.
Någon som skulle hålla en Kina-puff. Men ja. då blev man bara lite bränd.
Ja, men det fanns magnumskott och de tror jag kunde spränga handen.
Ja, men jag kan tänka mig att man kan spränga bort ett finger.
Ja, och man skar sig. Jag har fortfarande ett ärr på min tumme som är... Jag har kört en hel fällkniv in i handen. Mm. Liksom.
Jag gick runt med kniv innan knivlagen slog till. Ja. Då var jag nog fan 7-8 år och hade en ordentlig samekniv. Liksom. Ja.
Kunde man hota någon av de andra barnen om de... Om någon
jag tror
inte
jag hade den
stursk,
i skolan liksom. Och sånt.
Nej.
Men,
nej, vi fick inte ha knivar i skolan.
Nej, det fick vi inte ha. Nej.
Och jag var faktiskt tvungen att gå med i scouterna och ta ett knivbevis innan jag fick en kniv.
Aha.
Men då fick jag också, även fast det var mycket fattigare då, så fick jag en väldigt fin kniv för att jag hade genomfört det. Liksom. Så då la man lite pengar på det. Liksom. Men läsk, det var bara glömma liksom.
Ja, det var en lyx.
Jag räknar, om vi var tre barn som delade på en flaska, då fick vi 11 centiliter var.
Mm.
Då var det högtid liksom.
Mm. Mm.
Det är fan inte mycket alltså.
Nej.
Ja, skitsamma, det är nostalgisk. Nostalgisk, shit. Nej, men det är roligt. Jag ska fortsätta. Och skriva och skriva och skriva och skriva. Jag ska ge mig fan på att man inte är för gammal för att lära sig det hantverket.
Mm. Jag ska också försöka komma igång med och kanske influera av dig faktiskt kanske försöka skriva en essä. Eller försöka skriva en understräckare.
Ja.
Och göra den bra. Mm. Och så kan jag ju bolla med både dig och de andra i skrivgänget.
Jag fick ju underbar feedback av våran vän som har jobbat länge som journalist som jobbar med något annat nu.
Mm. Mm.
Han liksom kollar igenom lite grejer och han har ju byggt upp sån textkompetens genom åren liksom.
Mm. Mm.
Att han kunde ju se saker och säga saker som liksom som jag inte ser.
Ja.
Och det, jag tycker det är häftigt. Det är väldigt Man blir väldigt ödmjuk inför sin egen inkompetens när man märker hur blind man är där, när någon annan bara...
Men det är ju bra. Det är ju...
Men här vill jag läsa mer om, men så får jag inte mer. Varför är det inte
det
mer?
Det var hans
här?
Kommentarer med.
Ja, precis. Jag fick bra feedback av dig också, men man märkte...
Vi kompletterar nog varandra.
Precis, men jag tror skillnaden är liksom att jag tror din feedback är mer... Du är ju inte journalist.
Nej,
liksom.
Nej, är du med? Jag är ju inte det.
Nej, du är inte där. Så du är inte där.
Nej.
Så jag får väldigt olika
feedbacks. Ja, men det är ju det som är bra. Men det är fruktansvärt bra också att du har den inställningen att du kan ta feedback eller få kritik. Och liksom,
ja, en del är ju... Min inställning är att det är nästan bättre ju värre det är.
Ja.
Är min inställning.
Ja, visst.
Alltså, om man blir ordentligt tillsopad så lär man sig mer.
Ja.
Och det är jävligt jobbigt. Och jag är inte... Det här är inget... ska jag berätta? Det här är inget... Det är inte globalt för mig. Jag har väldigt svårt att ta kritik när det gäller vissa saker.
Mm.
Men när det gäller saker som jag tillverkar, då har jag inte svårt för det alls.
Mm.
För det kan man inte ha. Då blir det aldrig bra.
Man får ju ha en distans till det man gör.
Ja.
Jag gick ju litterär gestaltning på Valand och det svåraste var ju egentligen att sitta och hålla käften och bara ta emot kritiken.
Ja.
Och ibland hatade man ju de andra och deras tankegångar. Men det positiva med det var efter ett par år, då internaliserar man ju ändå andras blick eller röster och tankar om, då får man lär sig ändå, till slut.
Precis.
Sitter man där och har en väldigt man får en annan relation till det man har skrivit och så då kan man nej, men det fungerar inte det här stycket så jag stryker det bara.
Nej, för jag var i en sån situation att den här andra personen sa men det här är jag inte riktigt med.
Mm.
Och då var jag så här, men jag har tänkt på det här sättet.
Mm.
Men eftersom att du inte riktigt var med där, då är det ju dåligt.
Mm. Otydligt.
Det är liksom, det är ingen diskussion.
Ja.
Det är dåligt.
Ja.
Så då sa jag det, säg bara att det är dåligt.
Ja.
Det var dåligt.
Ja.
Det är lugnt.
Ja.
Liksom. Alltså det gäller att, för där har man ju också krav på sig som den som tar emot kritiken. Och nu menar jag kritik som både positiv och negativ. Det är ett neutralt ord, kritik.
Mm.
Att där har man ju som ansvar för, som den som tar emot kritiken, att man också kan pusha den som ger kritiken.
Mm.
För att vi är sociala varelser. Det innebär ju att folk som man har vänskapsrelationer med, eller vilken relation som helst, försöker ju också vara nice mot dig.
Mm.
Men i det här fallet så är det ju kontraproduktivt när någon är nice.
Mm.
För att då får man ju inte tillräckligt ärlig kritik. Liksom.
Nej.
Och det gör att den inlärelsekurvan jag har för att bli bra på att skriva förlängs. Liksom.
Mm.
Och det här är brutalt. Man får, liksom,
men det är, ärlighet vara längst här.
Ja, men kanske det. Liksom. Men däremot så ska man ju inte heller om någon så här bara, men kan du läsa det här om du tycker det är bra? Då kan man ju inte plåga den personen så att han aldrig skriver mer. Förstår du vad jag menar? Man kan ju inte trycka ner någon i skorna till den graden att det inte längre sker någon inlärning.
Mm.
Alltså det är där man ska lägga. Innan, det ska vara så mycket friktion som det bara går.
Mm.
Innan det blir kontraproduktivt.
Mm.
Det är det som är den bästa kritiken. Liksom.
Mm.
För det är nog lätt att bli för elak om man inte riktigt vet.
Mm.
Nej,
men det är ju en jävla konst det där. Jag har ju en redaktör på förlaget som går igenom det jag skriver. Och det är ju egentligen min förläggare är ju en viktig kritiker. Men han är mer liksom en bollplank.
Ja.
Och sedan kommer ju redaktören in. Och då har han ofta, då tänker jag ofta, men jag gör som han vill här.
Ja.
Han är en jävligt bra redaktör.
Ja.
Så då är det bara att följa hans förslag och tankegångar. Mm. Ibland så är det någonting som jag... inte tycker det är bra i hans förslag, kanske då skiter jag i det.
Och,
så det är liksom, men ofta det är liksom, men då är det ju sedan kan man ju få kritik av andra personer också som är egentligen oönskad. Det blir ju
Ja, det får ju du när du har publicerat en bok.
Ja, precis.
Då är ju plötsligt alla experter på
litteratur. Ja, precis. Ja, det är ju inte så jävla roligt. Men Nej. Det får man väl också ta på sätt och vis. Ja, du borde skrivit det och det.
Ja, som kan jag bli. Ja, fan, det är ditt eget fel. För jag fick läsa skit innan det var klart.
Ja.
Då har du satt mig i skiten.
Nej, men precis. Men ofta så man får ju välja också vilka man vill ha kritik av.
Ja.
För det måste ju vara en deal. Det är ju en deal man gör med andra människor.
Men det som man borde ha, som jag saknar bland mina vänner, det är att jag skulle vilja ha någon som älskar att läsa, men som också är en ganska trög person.
Mm-hmm.
Jag får bli kompis med en sån person på något sätt.
Mm-hmm. Någon som har... Som kanske inte är den vassaste kniven i lådan.
För det tror jag är viktigt också, att man, att man lär sig att skriva på det sättet bredare. Att man gör sig förstådd även fast någon inte kan så mycket, till exempel.
Mm.
Det tror jag kan vara bra. Det tror jag många författare eller skribenter kan.
Ja.
Liksom.
Jag tänker ju, jag hade ju en hypotes jag menar att det är så här. Jag tänker att de många författare eller i det populära kretsloppet som når jävligt många.
Ja.
De är smarta, men de lägger sig på en perfekt lagom pantad nivå liksom. Ja. Så man liksom
typ som Ruben Östlund.
Ja, precis.
Han gör filosofiska filmer för folk som aldrig har läst filosofi.
Han kan mycket
väl. Det är så jävla smart.
Han kan mycket väl vara en jävligt smart person.
Ja, det är jag övertygad om.
Men han lägger ju sig, han dummar ner sig. Han gör sig lite dummare än vad han är. Och så liksom, så ska det vara tokigt här.
Mm.
Och så är det liksom, det ska vara tokigt. Men också att han flyr från sin familj där.
Någon som aldrig har tänkt i hela sitt liv, som är upptagen hela tiden med ungar och jobb och träningar och bullshit, men som ändå tillhör medelklassen.
Mm.
Vad är det den personen har för fundering när den personen har 5 minuter över i en soffa?
Mm.
Det är liksom...
Det är där han lägger sig.
Det är där han är.
Ja, precis. Så liksom, exakt där.
Och då blir det ju sådär att... kan vad som helst vara konst. Det är typ The Square. Nu låter jag taskig, men det är ju det.
Det är ju det.
Om du inte har tid. Liksom. Jag vet, jag sa det till någon gång liksom, att till en person som har 3 ungar.
Mm.
Och då blev jag så trött på någon konversation vi hade om någonting svårt. Och så sa jag bara, tänk att all din tid du har lagt på dina barn, det har jag lagt på psykologi och filosofi.
Mm.
Bara, vi kan inte prata om det här.
Mm.
För det är för stor kompetensskillnad. Liksom.
Mm.
Och det är taskigt att säga det, men det
är ibland ju, så kanske
ibland är det ju sant. Liksom.
Ja, visst.
Det är ju ingen slump att jävligt många personer som håller på med tanke och text och liknande. Det är ju massa barnlösa personer.
Mm.
Ja, men det är ju...
Eller lätt autistiska människor nästan.
Ja. Eller svårt människor.
Autistiska.
Nästan alla är autister nu för tiden. Mm.
Ja, en rolig grej. Jag läste en bok om autistiska kvinnor. Och det var ju mycket där med kamouflage. Och de är så jävla bra på att kamouflera att de är autister. Så att de får aldrig sin diagnos. Men då märkte jag sådär att det var... Ja, just det. Det är liksom... Ja, att tycka om att äta samma sak till frukost varje dag kan vara ett tecken på autism. Men fan, alla äter ju samma sak till frukost.
Vad fan är det? Ja.
Ja, så det var
sån jävla dumma.
Det var flera såna grejer liksom. Ja, men det här är ju oerhört vanligt. Liksom.
Shit, när jag har ätit ägg i 5 dagar till frukost.
Ja.
Jag är nog superautistisk.
Ja, precis. Men frukost kännetecknas ju av att det är samma skit man äter varje dag. Det är ju liksom, det är ju ingen... Det här är ju inget, det är ju inte artistiskt, det handlar ju om praktiska saker.
Men det säger ju också en hel del om vilken jävla knäpp medelklassvärld de här personerna lever i.
Mm.
För då får ju de höra från en väninna, liksom, på tisdag hade vi penrish och på onsdag så hade vi en ciabatta. Och på torsdag var det dans drogbröd.
Mm.
Det måste ju ha varit den typen av samtal runt de här personerna.
Ja.
För att annars hade man ju aldrig sagt så.
Jag tar ett glas...
Ja. Nuftepapp.
Chateau nuftepapp.
Papp de nuft.
Ska,
eller hur? För att annars har man inte de samtalen runt omkring sig. Så det är också en sån Gen X-grej, tror jag.
Ja, jag tror
det. En jävla tjat om någon jävla ost eller något jävla band hela tiden.
Ja. Men det här är ju social contagion, som det kallas på något sätt. Det håller ju på att bli en sån grej.
Vadå?
Det här med att nu ska alla de här personerna ha autism.
Ja.
De är bara konstiga liksom.
Ja, det tror jag inte. Jag vill, på tal om detta, så skummar jag igenom vad heter hon? Sandgren?
Ja.
Heter hon Julia?
Nej, hon heter Lydia.
Lydia Sandgren. Sandgren. Förlåt, jag skämtar inte.
Nej.
Men jag skummar igenom hennes text i Svenska Dagbladet om hur det står till med svensk psykiatri.
Ja, det var ju intressant.
Och det var så jävla bra. Hon verkligen steg ju för fan 56 pinnar i min bok liksom.
Ja.
Det var så jävla bra.
Ja, men det var ju en hård uppgörelse.
Det var det, och det handlar ju om det här att man har diagnostiserat för många personer. Men det som jag också gillade så jävla mycket med det är att hon uppenbarligen utnyttjar sin position som hon har fått från sin bok, sitt kändisskap, att... skriva om någonting som faktiskt är riktigt.
Mm.
Och det gillar jag. Mm. För det är fan inte alla som gör.
Hon är nästan en klassiskt intellektuell person på det sättet. För hon skriver ju ofta... Hon har ju verkligen fått den positionen genom sin hyllade roman.
Precis.
Och hon skriver ju ofta väldigt habila och ibland jävligt bra saker i både GP.
Nej, men jag tyckte det var bra, var det. Det var ju helt horribla siffror. Det var ju liksom tusentals ADHD-diagnoser som man kan ifrågasätta. Och liksom, hon uttrycker ju sig försiktigt, men om man
det är för försiktigt.
Ja, men om man det var för försiktigt, ja. Men om man läser noggrant, så ska jag säga, och tänker efter, så fattar man ju hur allvarlig kritik det är.
Ja, deras arbetssituation och att det är inkompetens och att det blir jävligt mycket fluff med de här.
Ja, det är klart det är det. Men det är som det är. Det är ju också lite avmaskuliniserade miljöer, så att säga.
Mm.
Alltså, det, ibland så krävs det lite grova gubbar som hotar folk och slänger i dörrar och lite bilverkstad-style krävs det ibland. Så det blir lite ordning.
Ja, att det är en gubbe som säger att det här är bullshit.
Ja.
Det här är bullshit, ja. Eva-Lena. Vi kan inte hålla på så här. De kan inte få de här diagnoserna, för de är simulanter. Liksom.
Ja,
de är bara korkade.
Man behöver ju han Stig Helmer i Riket,
ja,
som liksom är så här, nu ska det bli svensk standard här på sjukhuset. Nu ska det danska snickesnacket och flummet bort liksom.
Ja.
Du behöver honom.
Ja.
Han är ju en parodi, men han är...
Ja, du behöver en svensk danskhatare.
Ja, men precis. Situation. Det är han som behövs, som liksom skicka fru Drusse till öronläkaren liksom. Men varför ska vi skicka fru Drusse dit? Därför hon hör uppenbarligen inte vad jag säger till henne. Liksom.
Mm, mm.
Det är så jävla bra. Grovheter. Ja.
Ja,
ja, ja. Men jag önskar dig en
gott
fortsatt...
Nytt år.
Gott nytt år. Jag önskar en fortsatt trevlig nykter period som ska vara produktiv. Jag tänker göra min period väldigt produktiv.
Mm.
Jag hoppas fan jag kan publicera något någonstans. Det vore väldigt kul.
Se, kanske få någon kontakt någonstans.
Ja, det är ju lite...
Annars blir det som du säger, kanske den här Substack.
Jag lägger upp en Substack och så börjar jag skriva där. Liksom. Det är ju, det tror jag, bara man... För det är väldigt viktigt att saker blir riktiga. Det ska inte bara ligga någonstans. Liksom. Det ska vara riktiga saker. Helst pengar. För pengar går alltid att beskriva för andra personer. jag sålde den här bilden eller texten. Mm. Så det blev pengar. Mm. Förstår ju en bondlurk att det är ju riktigt. Ja, då är det lika seriöst. Riktigt som min gris jag sålde, mm. tänker han. Mm. Ja.
Mm. Jag har en gris, han har en text.
Ja, det är inget... Mm. Det är, ja. Du kan
hans grisar är texter som han skriver.
Ja. Exakt. Ja.